Där är jag. Hej! Det är underbart att fira första advent. Det är helt underbart. Den här tiden när man börjar pynta sina hus och man börjar ha massa vänner på besök som man inte får sova på nätterna. Och man har en underbart kul. Den här tiden på året så blir jag alltid så glad för jag tänker på ost. Men visst blir man glad av att tänka på ost? Det kan man bli i alla fall. När jag var liten så tyckte jag väldigt, väldigt mycket om ost. Och det har liksom följt med mig. Jag var så förtjust i ost så att jag till och med önskade mig en ost en gång. Jag vet inte om det var till julklapp eller om det var i födelsedagspresent. Men det var liksom min önskan att få en ost. För jag var väldigt, väldigt förtjust. Jag är fortfarande väldigt förtjust i ost. Och särskilt på den tiden, men fortfarande så är ju ost för mig, det är ju en sak. Det är ju härlig svensk hushållsost. Så här, man kan äta skiva efter skiva, krämig, härlig. Man stoppar den i munnen och den smakar ingenting. Mer än grädde och salighet. Och så när jag var liten så önskade jag mig en ost och jag såg fram emot det här. Vid det här tillfället då när jag skulle få den, om det var min födelsedag eller om det var på julafton, hemma i Stryksele. Och mina föräldrar öppnar kylskåpet och plockar fram ett paket inslaget. Och jag förstår ju vad det är. Och man känner glädjen stiga i kroppen och man blir alldeles underbart glad. Och så får man öppna den här och i paketet så ligger det en rik, vällagrad, mustig ost med smak av rök och päronträ, tror jag det var, något sånt där. En riktigt dyr sak som mina föräldrar hade kostat på sig. Och jag tyckte ju den var fruktansvärd. Det var ju inte alls det som jag hade önskat mig. När jag sa att jag ville ha ost. Det här är lite, alltså, att man tänker på ost när man firar advent, det har ju att göra med att den här tiden så lever vi i väntans tider. Förväntans tider. Problemet är att varje år så firar vi advent. Vi sjunger samma sånger, vi läser samma texter. Och så ser vi då de här otroliga löftena som finns uttalat om den messias som skulle komma. Och som man väntade på. Och när man har hållit på och gjort det där tillräckligt länge så börjar man ju fundera liksom. Men hur blev det egentligen? När man läser löftena om fred på jorden. När man läser om de här stora grandiosa löftena om hur Gud ska bli herre. Hur han ska utbreda kärlekens rike över hela planeten. Hur ondskan ska utrotas. Och vi sjunger om hur det blev. Därför att han kom till jorden. Och samtidigt så tittar man sig omkring och känner. Men vad var det som hände? Det känns som att det finns en slags diskrepans. En slags allvarlig skillnad mellan löftena och förväntan och det som vi fick. Och till slut så börjar man fundera på, men varför ska vi fira advent i så fall? När det är lite som att få en vällagrad ost istället för den hushållsosten man önskade sig. När vi stod här på rad och läste oss igenom valda nedslag i Gamla testamentet och jag stod på slutet, så landade jag i en sån här, en av de här stora ljuvliga profetierna om honom som skulle komma, om Messias, från Jesaja 9:9, som handlar om fredsfursten. Den står i ett inklämd i ett sammanhang, eller den hör ihop med sammanhanget kan man säga. Där stycket innan profeten har talat om de människor som i mörkret eller i svårigheterna tar sin tillflykt till de röster som de kan komma åt. Det finns en hunger, en törst i landet. Och man söker efter att förstå den värld man har hamnat i. Och så, ja, det finns mycket där. Men bland annat så söker man sig till spådomar och till spiritismen. Till de som talar med de döda för att få svar på hur de ska kunna leva i den världen där de finns. I kapitel 8, vers 19 så står det: man säger till er, fråga de dödas andar och spådomsandarna som väser, de som väser och stönar. Jag ska inte ett folk fråga sina gudar och be de döda om budskap och undervisning för de levande skull? Så säger han, så talar de för vilka ingen gryning finns. Plågade och hungrade ska de ströva omkring i landet. Och i sin hunger ska de gripas av raseri och förbanna sin kung och sina gudar. De må vända sig upp mot höjden eller se ut över jorden. Överallt råder nöd och mörker, en ångestens natt, töcken utan någon ljusning. Och när man läser det så kan man känna att det här kan vi ju, åtminstone om vi letar, faktiskt se. Den här utsagan kan vi känna igen om vi tittar på nyheterna, om vi läser i tidningarna, om vi pratar med vissa människor som har gått igenom svårigheter. Överallt är det nöd, överallt är det lidande. En ångestnatt utan någon ljusning. Och det är mot den bakgrunden som den här texten har sin plats. Kapitel 9 börjar, men det viktigaste ordet att komma ihåg i det här sammanhanget. Men natten ska vika där ångest nu råder, säger profeten. Han förnekar inte tillståndet i världen. Han förnekar inte mörkret och ångestens natt. Men han säger, men natten ska vika där ångesten nu råder. Och så kommer det här löftet. Att det folket som vandrar i mörkret ska få se ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Och du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor och de gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när det bytet fördelas. Det handlar alltså först om ljuset. Ljuset som är en sån här så central komponent för oss att förstå den värld vi finns i. Igår kväll satt vi uppe ganska sent och pratade om mörkerrädsla. Hur man liksom upplevelsen av som att vara rädd för mörkret och vad den kunde göra och hur det ibland kunde vara svårt att riktigt sätta fingret på vad det var man var rädd för. Och det var svårt att liksom, om man skulle föreställa sig vad som faktiskt skulle kunna hända. Om det hände på riktigt, då skulle man ju hantera det. Men det var liksom inte monstren i sig som var det farliga, utan rädslan för dem. Därför att i mörkret så såg man dem inte. De kunde vara precis hur stora som helst. De kanske kommer nu, eller sen. Och så ligger man där i mörkret och stirrar ut i skuggorna. Och lakanet klibbar runt kroppen och man kan inte sova. Och utifrån det så blir löftet om att för de som nu vandrar i mörkret ska ett ljus gå upp. Ett löfte som rör så mycket mer än vad vi kan tänka oss. Att plötsligt få en möjlighet att se hur världen faktiskt ser ut. Att se vad det är jag har varit rädd för. Att se det som finns omkring mig. Att kunna skilja mellan det som är sant och det som inte är sant. Det är det första löftet. Andra löftet gäller glädje och jubel. Du låter jublet stiga. Det är någonting som man inte ens kan föreställa sig. När man finns i riktigt svåra tider så har man väldigt svårt att tänka sig att jag någonsin kommer att kunna skratta igen. Och jubla och vara glad. Men det finns i det här löftet. Du låter jublet stiga. Och för de som inte kan tro det så kommer sen tre stycken, på hebreiska i alla fall. Det är inte så i Bibel 2000, men i hebreiska så är det tre stycken satser som börjar med ty, alltså ki. Därför att, alltså jublet kommer att stiga och man kommer vara så glad som man är när man precis har plockat in skörden, när allting är ljust och gott. Därför att, och så kommer tre stycken satser. Och den första handlar om, det är den som står i vers 4. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter du sönder. Som den dag då Midian besegrades. Den första löftet är en reell förändring av situationen. Alltså, det första löftet och skälet till att jubla, det är att det har skett någonting på riktigt. Människor som befinner sig i förtryck. Människor som lever i slaveri. Människor som lever i rädsla på grund av att man hela tiden hotas av våld och andra typer av förtryck. För de människorna så är det väldigt svårt att liksom försöka hitta glädje i någonting abstrakt. Att liksom, det går inte att säga till en sån människa att ja, men ryck upp dig. Det är inte så farligt. Det finns alltid de som har det värre. Utan för en människa som lever i det så finns det ingenting som kan ge det där jublet förutom att saker och ting faktiskt på riktigt förändras. Det första löftet gäller att förtrycket ska upphöra. Att oket som ligger på deras axlar, plågarnas, förtryckarnas piska ska brytas sönder. När den här texten skrivs så är det någonstans efter att det stora nordriket Israel har försvunnit. Assyrien har plundrat alltihop och det finns bara två små stammar kvar. Det är Juda och det är lite bitar av Efraim. Och de har blivit lydstater så de måste betala en avgift. De måste betala skatt till Assyrien hela tiden. Så de är, och Assyrien kommer och tar det bästa av deras skördar. De kommer och liksom skeppar iväg folk ibland när de behöver arbeta. De är inte fria. Så de vet vad förtrycket innebär. Och för att de skulle kunna jubla så skulle det krävas att någonting förändrades på djupet, på riktigt. Någonting behöver synas. Det andra löftet som träder in är nästa steg. Stöveln som bars i striden, manteln som fläckades av blod, ska brännas upp och förtäras av eld. Ytterligare en väldigt konkret sak. Alltså, det här är också ett folk som har känt av krig sedan första början. Från det att de blev ett kungarike så har de mer eller mindre varit i strid hela tiden utom när Salomo var kung. Men där innan, dessförinnan och därefter så har man konstant varit i krig. Man är ett litet land. Man har ingenting att sätta emot de stora makterna som rör sig runt omkring. Och man vet att skulle man bli fri från Assyrien, ja, då kommer nästa stormakt. Och även om vi får vara i fred så ligger vi mitt emellan tre stora stormakter som inte är så glada i varandra och när som helst så smäller det. Den andra skälet till oro som man levde i var just det här med den politiska oron i världen. Som är alldeles för stor för någon av oss att hantera, kände man. Och det tredje löftet, eller snarare det tredje tyet, är det som liksom talar om hur detta ska gå till. Alltså, Först så kommer löftet om att ni kommer att jubla. Ni tror det inte nu, men ni kommer att vara så glada så att det inte kan mätas med någonting. Därför att förtrycket ska upphöra. Fred ska bredas ut på jorden. Om ni inte tror det så kan jag säga hur det ska gå till. Det ska födas någon. Ett barn blir fött. En son blir oss given. Och på hans axlar ska herrväldet vila. Det här är ju också ett löfte som liksom ligger i samma kategori som det andra. Nämligen någonting som ingen vettig människa kunde tro på i den här tiden. Någonting som ingen kunde ta på allvar. Om man lever i förtryck och man lever i rädsla så har man svårt att tro att någonting kan hända. Och framförallt om man nu sitter och lyssnar på profeten som talar det här och säger, men hur ska det här gå till? Och så säger han, jo, ett barn ska födas och han ska göra allt det här. Då reser sig de flesta upp och skakar på huvudet och säger, ja, jag visste att du inte var allvarlig. Jag antog att du inte menade allvar med det här. Därför att hur skulle det kunna gå till? Vad skulle det ha för betydelse? Och när det sen liksom läggs fram löftet om det här barnet och det som ska karaktärisera hans rike, så är det så otroligt fantastiskt. Det är som att titta på en skinande tandkrämsreklam i fyrfärg och man tycker det är underbart. I synnerhet om man läser grundtextens utläggning av det och så vidare. Så den här, där det talas om liksom vad han ska heta. Han som ska ha makten över allt detta. Vad ska han heta? Vem ska han vara? Och Jesaja lägger ut att han ska heta underbar i råd, står i den gamla översättningen. Alltså en ganska tydlig, det här ordet innan, liksom, det är en ganska tydlig bild av någonting som är övernaturligt. En mirakulös rådgivare. Det är någon som inte bara är smart, utan någon som har större vishet än vad man kan, vad som är möjligt. Liksom. Det är någon som är underbar i ordets rätta bemärkelse i sitt rådslut. Någon som kan styra landet med sann vishet. Andra namnet kan faktiskt egentligen bara översättas med väldig gud, en stor gud. Nu pratar vi om Israel, ett folk som är strikt monoteistiska. Det finns bara en gud. Och ska man liksom titta på det som anledningen till att det står annorlunda i Bibel 2000, det bygger mycket på att man har sett likheten mellan den här texten och andra tronbeskrivningsriter. Alltså när en kung ska träda till tronen och krönas, så håller man en rit för det och så sjunger man lovsånger och så uttalar man ord över den här kungen, vem han ska vara. Och så ger man honom namn som världens frälsare och sådana här saker. Och så har man tänkt att men det här är ju precis det är. Den här texten handlar ju om en kung som de förväntar sig. Och därför så är det fullt okej, eller fullt sannolikt att det är så här de borde säga. Och Israel skulle aldrig säga en människa, kalla en människa för väldig gud. Och därför översätter man det med gudomlig hjälte istället. Men ordagrant så står det två ord. Gud, väldig. Alltså en väldig gud. Evig fader. Som uttrycker vilken relation han ska ha till sitt folk, som präglas av en älskande förälders omsorg om dem. Och att han dessutom är evig är ju nästa steg. Därför vi vet som lever på jorden att alla relationer vi finns i bär på dödens skugga över sig. Hur ljuvlig den än är, så vet vi att dödens skugga vilar över den och den kommer inte att vara. Så löftet om en fader är stort. Men vi vet att det räcker bara så långt. Men att kalla honom evig fader är att säga någonting mer om den som de väntar på. Och det sista löftet, fredsfursten. Alltså det som ska trygga deras framtid, deras säkerhet. Ett folk som har varit i krig sedan första början. Och som till och med när de begärde att få en kung fick veta hur det skulle gå. I första Samuelsboken så när folket vill ha en kung för att vara som alla andra folk så säger Samuel till dem, profeten eller domaren, hur det kommer att bli om de begär att få en kung. Vi kan titta Samuels, första Samuelsboken kapitel 8 vers 11. Dessa rättigheter, sa han, tillkommer den kung som ska härska över er. Era söner ska han ta ut till sina stridsvagnar och hästar, eller till att springa före hans vagn. Han kommenderar somliga att föra befäl över 1000 man eller 50 man. Några måste plöja hans jordar och bärga hans skördar. Andra blir hans vapensmeder och vagnmakare. Era döttrar sätter han att blanda salvor åt honom och laga mat eller baka hans bröd. Och så vidare. Alltså det han uttalar om, så här kommer det bli när ni, om ni vill ha, om ni tar den här mannen till er kung. Som blir en förbannelse som följer Israels folk ända sedan den dagen som de valde bort Gud för en annan kung. De har varit i strid hela tiden och kungen har varit tvungen att ta deras bästa söner och sätta dem till stridskämpar. Ta deras bästa mat för att utfodra armén och ta det bästa av deras liv för att föra krig. Och det har lett dem till randen av förgörelse. Så därför är det centralt att löftet om den kungen som ska komma är en kung som bryter krigets förbannelse. Han är en fredsfurste. Och det sägs att hans rike ska vara, väldigt ska bli stort och freden utan gräns. För Davids tron och hans rike, alltså man knyter det till David på det sättet som gör att man förstår att det både gäller det här folket som hämtat mycket av sin identitet ifrån Davids dynastin och så vidare. Men också att man knyter det till David därför att det var där löftet fanns. Om Davids son, han som skulle sitta på tronen för evigt. Och det sägs att det här är ett rike som ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Alltså ett rike som inte ska styras av politiska ränker, av ekonomiska fulspel, av stor vapenmakt, utan av rätt och rättfärdighet. Så det här är helt enkelt an offer you can't refuse. Det här är världens bästa deal. Att lyssna på honom är som jag sa förut, det är som att lyssna på en riktigt, riktigt bra tv-reklam. Det kan ju inte bli bättre än så här. Och för oss som lyssnar så kan vi känna ljuvlighet inom oss. Eller så kan vi känna, ja, fast det här är ju lite för bra för att vara sant, eller hur? Som jag sa förut så firar vi idag inte bara löftet om honom som skulle komma. Utan vi firar ju faktiskt att han kom. Därför att vi som läser den här texten skulle säga, den handlar om Jesus. Vi skulle säga att vi står i en situation där tempus har förändrats i texten. Det handlar inte bara om att en son blir oss given, utan en son blev oss given. Och det är då vi hamnar i problem när vi ser på världen och ser. Han utlovar ljus, men jag ser så mycket mörker. Han utlovar att förtrycket ska upphöra. Men jag ser slaveri, jag ser förtryck, jag ser lidande överallt. Han lovar att freden ska bredas ut över hela jorden. Och jag ser den inte. För jorden är full av krig och elände och lidande. Och han utlovar att hans välde ska vara för evigt. Och är man lite skeptiskt lagd så har man svårt att hitta den någonstans. Så vad gör vi då? Hur kommer det sig att vi fortsätter att fira? Hur kommer det sig att de fortsätter att lyssna? När vi möter den här skillnaden mellan våra förhoppningar eller löftena och det vi faktiskt fick, så har vi i regel några olika sätt att förhålla oss till det. Antingen så kan vi skaka på huvudet och gå ut genom dörren och aldrig komma tillbaka. Känna att det här var inte det som du lovade. Så det får vara för mig. Det här är bluff helt enkelt. Men om vi känner att vi inte vill göra så, därför att vi är troende människor, det är inte en väg vi vill ta, så finns det några andra smidiga vägar. Antingen så kan vi resignera. Resignation. Alltså, okej, du lovade att jag skulle få en Lamborghini. Jag fick en gammal Volkswagen bubbla med en trasig växellåda. Men okej, det var så här bra det blev. Vi får göra det bästa av situationen. Den här inställningen delades till exempel av saddukeerna under Jesu tid, ganska tydligt. De trodde inte på ett liv efter döden. De trodde inte på någon himmel. De trodde inte på några änglar och något annat sånt där. Så att allt sånt klippte man bort ifrån löftena. Och de tänkte att ja, men han lovade att vi skulle få bli fria ifrån exilen. Och nu är vi här. Ja, det blev inte riktigt som vi hade förväntat oss. Men vi gör det bästa av situationen. Eller om vi inte vill resignera, så finns alltid möjligheten till abstraktion. Alltså att vi kan göra det lite mer abstrakt. Och säga att ja, det står visserligen så, men det var inte riktigt så Gud menade. Alltså förtrycket kommer att upphöra i våra hjärtan. Och då funkar det ju. För att om man lever i förtrycket så kan man ju alltid säga att ja, ja, men jag är fri i mitt hjärta. Och därför finns ingen ondska. Men det är svårt för den som lever i verkligt lidande att säga det med ett ärligt uppsåt. Det här var essenas strategi på Jesu tid. En liten grupp som valde att ta avstånd ifrån samhället och leva ute i öknen i meditation. Och förväntade sig att Gud skulle komma och förändra världen på något slags kosmiskt plan. Inte alla i ser var sådana, ska jag säga, men en del. Eller om vi inte vill ha resignation eller abstraktion, så har vi alltid möjligheten till revolution. Det är ju liksom någonting. Och det är också en förlåt, jag kommer göra det besviken nu. Ja. Ja, men det är också ett alternativ som har funnits med i bilden. Liksom, där vi nu säger att okej, det här är löftet som Gud har gett. Han gör ingenting, så vi tar det i egna händer och så ska vi fixa det här. Det var en fallgrop som man har fallit i ibland. Liksom, inte minst på 70-talet när den liksom, befrielseteologin växte fram. En fantastisk rörelse. Fanns så mycket sunt i den. Men någonstans på vägen så började man tappa perspektivet. Någonstans på vägen började man sätta ett likhetstecken mellan den politiska förtrycket i Sydamerika och ondskan i allmänhet i världen. Och då tänkte man att ja, men om vi bara kan störta militärdiktaturen, så kommer ju, då är ju himlen här. Och sen började militärdiktaturerna falla en efter en. Och kvar stod befrielseteologerna och kliade sig i huvudet och sa att ja, nu är väl himlen här. Nej, men liksom där man tänker att det här är visionen och nu så ska vi genomföra den. Det här var zeloternas perspektiv på Jesu tid. De som skulle med våld frambringa Guds rike. Och allt det här är liksom tre stycken svar man kan ge när man tycker att löftet inte överensstämmer med det man fick. Men det finns också ett tredje svar som inte är så tydligt uttryckt, men som man kan bli så förundrad av när man som nu får möjligheten att dra igenom hela berättelsen. Därför att alla de här rösterna har funnits. i Israels historia. Men på något sätt så är det en röst som blir kvar, som hörs liksom i bakgrunden hela tiden. Det är en röst som en sån här GT-forskare som heter Gerhard von Rath. Han liksom skissar ut den där han, i efterordet till sin efterskriften till sitt verk om profeterna, så skriver han att Gamla testamentet är en bok med ständigt stigande förväntan. Och så visar han på hur Israel får ett löfte om ett eget land. Och de får ett eget land. Och ändå så är de redan från början där och säger ja, vi fick ett eget land, men inte riktigt. Det var inte riktigt det här. De blir utlovade att en kung, en rättfärdig kung av Davids ett ska sitta på tronen i alla tider. De får kungar av Davids ett och de säger ja, det är ju löftet, fast inte riktigt, va? Och när de finns i exil i Babylon så blir de lovade befrielse därifrån och de blir befriade, de kommer tillbaka till landet och de säger, fast inte riktigt, va? Men de resignerar inte. Och de abstraherar inte och säger att det bara händer i teorin och det räcker. Utan det de säger, utan att kanske egentligen veta vad de säger, så säger de att ja, men Gud har lovat. Och då kommer det att bli så. Han lovade oss ett hemland där vi skulle få leva i fred. Ja, men då kommer det att bli så. Okej, det här var ett fint land. Men det är ju inte allt det som Gud lovade. Men eftersom Gud är trofast och han har lovat detta, ja, men då kommer det ju att hända. Det här landet blir ett tecken på att Gud faktiskt kommer att hålla sitt löfte. En bild som man använder ibland är den här att profetierna, Guds löften, uppfylls på olika sätt. Man kan uppfylla ett kriterium till exempel, ett krav. Det händer på en gång. Nu har jag gjort det och då har jag uppfyllt det kriteriet. Som att tända en lampa. Men på många sätt så är profetierna och Guds löften mer som detta. Man uppfyller ett glas. Israel blir lovade ett land och de får ett land. Och det fylls upp. Men det är inte riktigt färdigt än. Och så fortsätter det att fyllas upp. Israel blir lovade befrielse från slaveriet. Och de blir fria från slaveriet. Och det fylls upp. Men det är inte fullt än. Och i det här lever ett hopp. Som långsamt börjar ta formen av en människa. Den som kallas den smorde. Meshiach på hebreiska. Eller Christos på grekiska. Kristus, den smorde som ska uppfylla detta. Det är inte så att den förra kungen inte var en uppfyllelse av Guds löfte. Det var det. Men det var inte hela uppfyllelsen. Så är det med din och min frälsning. En gång i tiden så tog den smorde all din synd på korset. Och han dog för dig. Någon gång i livet fick du höra talas om det. Du fick ett erbjudande att ta emot det löftet. Och du sa ja. Och löftet uppfylldes. Men vi står här idag också för att fira att det kommer en dag när det löftet ska vara helt uppfyllt. Det är det som den rösten som talar i bakgrunden genom hela Israels historia. Gamla testamentet är en bok av stigande förväntan. Ett löfte som har börjat uppfyllas. Och vi är här idag för att fira advent. Och det vi gör är inte att fira minnet av, bara att fira minnet av någonting som de väntade på en gång i tiden. Vi är faktiskt inte ens här bara för att fira uppfyllelsen av löftet som de fick när Jesus föddes. Vi är faktiskt här idag för att fira att det kommer en dag när det löftet är helt uppfyllt. Vi väntar på att han ska komma. Och när vi ser tillbaka på det där glaset genom historien så förstår vi att det är inte bara så att vi hoppas att Gud någon gång kommer att uppfylla sitt löfte, utan vi hör Gud säga: jag har aldrig upphört att uppfylla mitt löfte. Det handlar inte bara om någonting som har hänt. Det handlar inte bara om någonting som ska hända, utan någonting som händer nu. Gud är i färd med att uppfylla sina löften på våran jord. Just nu blir människor befriade när vi står här. Just nu så blir människor upplyfta, helade, upprättade genom namnet Jesus. Just nu så förs historien fram emot en punkt när Guds bägare är full. Vi är här för att fira advent därför att vi vet att en son skulle bli given. Vi vet att en son blev given och vi vet att han kommer. Det är därför vi firar advent. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att vi får vara samlade i år igen och vända blicken emot din stora berättelse. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss nu. Att vi som bär med oss svårigheter på många sätt att ta till oss det stora löftet som du har gett. Vi som har svårt att ta på allvar det fantastiska som du lovar. Hjälp oss, Herre. Öppna våra ögon. För oss samman. Och hjälp oss att tillsammans vara en kropp som kan bäras av din berättelse. Och tillsammans bära hoppet och förväntan på det som ska komma. Hjälp oss, Herre, att inte gå vilse i vår värld. I alla löften om tröst och vägledning som inte är annat än tomhet och mörker. Utan hjälp oss att vända våran blick in i det löftet som faktiskt kan ge oss ljus. Tack, Herre, att vi får älska den här världen på det sättet som du älskar den. Hjälp oss att göra det varje dag. Och hjälp oss framförallt att aldrig tappa hoppet. Aldrig mista modet. Aldrig bli förlamade och uppgivna. Därför vi vet, Herre, att det du har lovat, det håller du. Påminn oss då om att varje stund, varje ögonblick som vi får leva, är du i stånd, är du i färd med att upprätta och uppfylla ditt löfte till oss. Välsigna oss nu den här adventstiden, den här gudstjänsten och varje dag som vi får leva på din jord tills du hämtar hem oss. I Jesu namn. Amen.